Ja, det står jag här igen. Det är väldigt roligt att vara här. Få möjligheten. Så idag ska vi prata om Jesus, Guds son då, som någon sa tidigare. Det kändes väldigt mäktigt för mig att få prata om Jesus. Vad börjar man om Jesus, tänker jag. Och så fick jag en bibeltext och den var lika mäktig den. Men vi återkommer till texten som är... Ja, den är fantastisk. Men jag stannar inte vid den texten, utan jag bad ännu en mäktig text. Så vi har två. Ja, Jesus alltså. Ja, vi börjar med texten. Paulus härliga beskrivning av Jesus. Vem han var, vad han gjorde. Så i Kolosserbrevet, kapitel 1, vers 13-23. Så är det där som vi kommer utgå från idag. Eller inleda med i alla fall. Där står det så här. Som Paulus skrivit om Jesus. Från vers 13 till vers 23. Alltså. Han har frälst oss från mörkrets välde. Och fört oss in i sin älskade sons rike. I honom är vi friköpta och har förlåtelse för våra synder. Han är den osynliga gudens avbild. Förstfödd före allt skapad. För i honom skapades allt i himlen och på jorden. Synligt och osynligt. Tronfurstar och herradömen. Härskare och makter, allt är skapat genom honom och till honom. Han är till för allt, och allt hålls samman genom honom. Och han är huvudet för sin kropp, församlingen. Han är begynnelsen, den förstfödde från de döda, för att han i allt skulle vara den främste. Gud beslöt att låta hela fullheten bo i honom, och genom honom förna allt med sig själv. Sedan han skapat frid i kraft av blodet på hans kors. Frid genom honom både på jorden och i himlen. Också ni som en gång var främmande och fientliga till sinnet genom era onda gärningar, också er har han nu försonat med sig genom att leda döden i sin jordiska kropp. Han vill föra fram er heliga, fläckfria och oantastliga inför honom. Om ni verkligen står fasta och grundade i tron och inte låter er rubbas från hoppet i det evangelium som ni har hört och som har predikats för er, för allt skapat under himlen och som jag, Paulus, har blivit satt att tjäna. Ja. När jag började titta på det här så kände jag att förstår jag verkligen vad det här betyder. Så då började jag gräva lite i en annan översättning som jag upplevde mycket i USA. Som jag ibland upplever förtydliga saker. Den är oftast lite mer modernare språk kanske och väldigt för mig i alla fall mera ord som jag kan koppla närmare till rent känslomässigt. Så det här är då ur en fri översättning ur en översättning som heter The Passion Translation på engelska då. Men jag har översatt den själv till svenska så att ni får den på svenska. Vilket är roligt, så om det inte är perfekt översatt så. Men det är alltså vers 21 i vers 23 då som jag har översatt. Och då blir det ungefär så här. Även om ni en gång var långt borta från honom och led i skuggan av era onda tankar och handlingar, så var det han att återförena er med honom. Han förlöste sin övernaturliga frid till er genom att offra sin egen kropp som betalning för era synder. För att ni skulle vara i hans närvaro. Och nu finns det ingenting mellan dig och Gud fadern. För han ser dig som helig, fläckfri och upprättad. Ja, det är underbart. Och det är ju det som den kristendomen handlar om. Det Jesus gjorde. Att han kom för att tala för våra synder. Att vi skulle ha liv med Jesus. Och liv med Gud igen. Ha en relation med honom. Att vi ska bli upprättade igen. Det här kan vi komma tillbaka till varje gång egentligen. Att det finns inget annat som är grunden för vår tro. Som är grunden för våra liv, för vår församling, allting. Jesus är alltid grunden. Och därför som behöver det vara det där som vi blir kända av. Att Jesus är mitt ibland oss. Att det är Jesus och Guds närvaro som är det centrala för oss. För det är det som förändrar allt för oss. Och det borde vara det som folk får smaka när de möter oss. Och vår församling. Och om vi någon gång tvivlar på att, som Marcus var inne på för länge sedan. Att om vi tvivlar på att vi inte har vad som krävs. Eller att vi känner oss otillräckliga. Då går vi till Jesus och hämtar kraften. I hans kors. För det är där han har liksom gett oss allt. Han har upprättat oss. Han har satt oss med Jesus. Och med Gud. Ja. Och det knyter jag an lite till det som Paulus säger i vers 13. Som jag tänkte att vi skulle stanna för innan vi går in i det ännu mer, det lite mer förstådda kanske. Men där står det alltså här att han har frälst oss från mörkret och välde och fört oss in i sin älskade sons rike. Och för mig så är det viktigt att i det här att han säger att han har frälst oss från någonting, från mörkret, men han har fört oss in i någonting annat. Så han har inte bara fört oss och räddat oss ut någonting och så satt oss på någon sån här, något ställe i mitten liksom, utan från mörker till ljus liksom. Så att vi är inte bara räddade utan också befriade och upprättade och lever nu i Guds rike. Vi tillhör Guds rike. Och det är inget som är liksom, ni kanske tillhör Guds rike, utan ni tillhör Guds rike. Ja. Så det är så att det är grunden liksom. Vad Gud gjort, eller vad Jesus gjort så att säga. Hur har det förändrat liksom allt. Men Paulus, han går in lite mer i, kan man kalla en, han försöker beskriva någonting större kanske än Jesus också. Han pratar inte riktigt klarspråket tycker jag, när jag läste. När han säger att Jesus är en osynlig gudens avbild. Och sen fortsätter han. Vad menar Jesus, eller vad menar Paulus med det? Vad kan vi dra från att han, från att Jesus är en osynlig gudens avbild? Eller som Jesus säger till lärjungen att den som har sett mig har sett fadern. Vad kan det betyda för oss? Men vi kan ju tänka då på att hur Gud var känd för människorna på den tiden. Människorna kände Gud som någon som var långt borta, som profeten hade kontakt med, som man inte fick se för då dog man. Mose kunde knappt se honom och då löste hans ansikte liksom. Man kan inte komma nära Gud liksom. Gud är långt borta. Men Jesus, han var ju Gud. Han var ju en avbild av Gud. Men han var en exakt representation av fadern. Och det säger mig, eller det säger, bör säga oss att Gud är som Jesus var. Vilket är kanske en annan bild då än vad de andra hade. Så att när Jesus liksom, ja, Jesus kommer till oss för att relatera med oss, för att vara med människorna. Så talar det om Guds hjärta att, för mänskligheten, att Gud är en Gud som vill vara nära. Han vill ha relation med människor. Och han är inte en Gud som är långt borta. Och det är fortfarande sant idag. Att den Gud som Jesus berättade om är samma Gud som vi får relation till idag. Och det spelar ingen roll vad människorna hade gjort eller vilket mörker de levde i. Jesus var ändå konsekvent. Han älskade och han ville vara nära dem. Kanske visar det ännu tydligare med dem som var i min mörker. Ja. Så att, ja. Jesus visar vem fadern är. Och det är i alla fall för mig är väldigt, väldigt stort liksom. För det gör det möjligt för mig att lära känna vem är Gud. Jag kan studera Jesus liv då. Och indirekt då få reda på vem Gud är. Men det är något som är ännu större att fundera på, som kanske är det som är svindlande med det här. Det är att Jesus som är överallt, som är förstfödd för allt skapat och som var ordet och som var från Gud, som var i Gud från början och som Ester talade om här tidigare. Och att det han är den som valde att dö för mig. Att han är den som älskar mig så mycket. Och att det är jag som får äran att, och möjligheten att ha en relation med just Jesus själv. Och med Gud själv. Man kan också bli förundrad över metoden som Gud valde. Att kungen Messias som skulle komma, att han kom och dog för mänskligheten. Han gjorde ju ingenting storartat egentligen. Utifrån världens ögon då, han kom och dog. Han var ödmjuk, han tjänade, han var med de fattigaste. Han ville inte ha någon makt, han ville inte ha någon status i samhället. Han brydde sig bara om kärleken. För det var den Gud var. Han visade Guds hjärta för mänskligheten. Och för de som trodde att de kände Gud då. Men ni trodde det. Och vad kan det här säga om Gud på ett sätt? Att Jesus valde att göra som han gjorde. Att han valde att offra sig själv. Varför kom han inte i makt och kraft och besegrade alla fiender och vann seger för Guds folk och sådär? Varför menar de att de levde fortfarande i fångenskap? Jag tänker så här, att det berättar om att Gud bryr sig inte om hur det ser ut på utsidan. För han visste att om jag räddar deras hjärtan, deras ande, deras kropp, deras själ liksom, så är det viktigare. För det utrustar dem att leva mäktig, alltså fulla av kraft och styrka inom sig och frid. Vilket gör att de kan vinna en större seger än vad jag någonsin kan vinna. För då kan de vinna hela världen. För mig och för Guds folk. Så han har en bättre lösning helt enkelt än att vinna, än att befria dem från romarna. Som Israels folk trodde. Så han blir som vår insida och inte vår utsida. Och det är också sant idag att det viktigaste är att ha det rätt ställt med Jesus. Att ha en relation med honom. Att vara Guds barn. Tillhöra honom. Och det andra är lite mindre viktigt. Jesus bryr sig om utsidan också. Våra liv och allt det också. Men först och främst bryr han sig om vår insida. Våra hjärtan. Ja. Men det var ju inte enda som Paulus beskriver så fint. Han talar om församlingen. Om att Jesus är huvudet för församlingen. Och sen så går han vidare och säger så här i vers 19. Att Gud beslöt att låta hela fullheten bo i honom. Och genom honom försona allt med sig själv. Till han skapat frid i kraft av blodet på hans kors. Frid genom honom både på jorden och i himlen. Så Gud lovat att hela fullheten bo i Jesus. Fullheten som ingen människa tidigare hade kunnat möta och överleva enligt gamla testamentet. Den lät han bo i Jesus, och Jesus var väldigt nära människorna. Ja, vad kan vi säga om det här? Det påminner lite om tidigare, va? Att om Jesus bär hela Guds fullhet och vi möter Guds fullhet, då har vi mött den Gud är 100% liksom. Det finns ingenting annat som vi inte har, som vi har mött liksom. Så att varje gång Jesus möter en människa i Bibeln, så är det exakt så Gud möter oss. Så om när Jesus möter den här kvinnan vid brunnen och tar identitet till henne och uppmuntrar henne, och fast hon är den mest smutsiga i hela samhället, så är det den Gud är med oss. Han gör samma sak. Kanske inte samma situation, men ändå samma innebörd liksom. Eller med fariseerna och hon som har syndat och kommer och gråter vid Jesu fötter och skämmer ut sig fullständigt, men Jesus bryr sig inte om det. Han tittar bara på hennes kärlekshandling. Allt det talar om vem Gud är också. Men det är ju sant idag att när vi möter Jesus, när vi möter Gud och helig ande, så säger vi ibland att jag behöver mer av Guds kraft i mitt liv. Jag behöver mer av Guds frid i mitt liv. Men vad är det vi säger då egentligen? Vi kanske, jag vet inte om vi tänker så, men det finns en fara att tänka då att Gud har olika egenskaper och delar in dem i olika fack. Okej, nu möter jag Guds frid, men nu gör jag här borta. Det här har jag inte Guds kraft, jag har Guds frid här borta. Men här borta så vill jag ha Guds kraft, så då ber jag om Guds kraft här borta. Men vad är det egentligen vi säger? Vi säger att Gud är olika. Att det är två olika delar av Gud som vi delar på, som vi inte kan ha samtidigt. Men samtidigt så säger vi att Gud, helig ande och Jesus är ju en person. Men vi säger då att de är just en person. De är inte något annat liksom. Och en person som man relaterar till, ja, Ester till exempel, kan vi ta som exempel. Om jag träffar Ester här, då träffar jag ju Ester. Hela Ester på en gång. Allt Ester har i huvudet, hjärtat, allt på en gång, eller hur? Inte någonting, hon lämnar inte halva hemma liksom. Det är samma med Jesus, va? Och Gud och helig ande, att när vi möter honom så möter vi allt han är på en gång. All hans karaktär, hela hans godhet. Så om vi känner att Gud är närvarande här, med vilken egenskap vi nu upplever just nu, så är alla hans egenskaper närvarande samtidigt. Jag har inte upplevt just det jättemycket själv, men jag har väldigt fantastiska vittnesbörd just om det. Att det kan vara att man ber om Guds välsignelse över, eller Guds frid över någons liv. Man vet ingenting om människans liv, och människan bär på en allvarlig cancersjukdom. En månad senare har personen blivit helad från allvarlig cancer, och man har inte ens bett för cancern. Så, eller någon annan situation som det gäller. Men att just att när man upplever, eller i lovsång, att man upplever Guds närvaro i lovsång, kanske det känns fridfullt. Men helt plötsligt så har man blivit helad på någon allvarlig sjukdom eller någon allvarlig skala. Så att det, ja, Gud är densamma. Det finns ingen separation där med hans egenskaper. Men nu kände jag att när jag satt med det här, att Wow, det här är ju helt fantastiskt att Jesus är så underbar och så stor. Men så jag gillar ju att på något sätt tillämpa det här, se hur, men hur, vad har Jesus gjort för oss? Alltså vad är konsekvensen av Jesu verk i mitt liv? Och då känner jag att ja, men jag studerar texten lite grann och kollar på några parallellställen som är kopplade till det här stycket i Kolosserbrevet. Och då finns det lite andra grejer som Paulus skriver i Efesierbrevet. Jag tänkte att vi skulle gå igenom också idag, som att vi inte har fått nog av underbar text. Så Efesierbrevet 1 och vers 20 till Efesierbrevet 2 och vers 6 ungefär. Så från verser. Ganska välkända verser. Så jag läser dem. Och sen så tar vi diskuterar dem lite grann också. Vers 20 då, i kapitel 1. Den kraften lät han verka i Kristus när han uppväckte honom från de döda och satte honom på sin högra sida i himlen. Högt över alla härskare, makter, krafter och herradömen. Och alla namn som kan nämnas, inte bara i den tidsålder utan också i den kommande. Allt lade han under hans fötter och honom som är huvudet över allting gav han till församlingen som är hans kropp, fullheten av honom som uppfyller allt i alla. Och så kapitel 2 då. Också er har Gud gjort levande, ni som var döda genom era överträdelser och synder. Tidigare ledde ni i dem på den här världens sätt och följde härskaren över luftens välde, den anden som nu är verksam i olydnadens barn. Bland dem var vi alla en gång när vi följde våra köttliga begär och gjorde vad köttet och tankarna ville. Av naturen var vi vredens barn, precis som de andra. Men Gud, som är rik på barmhärtighet, har älskat oss med så stor kärlek, även när vi ännu var döda genom våra överträdelser, att han har gjort oss levande med Kristus. Av nåd är ni frälsta. Han har uppväckt oss med honom och satt oss med honom i den himmelska världen i Kristus Jesus. Amen, ja. Ja. Det är mäktiga grejer. Liknande beskrivning som den förra, att hur vi har, vad Gud har gjort, vad Jesus har gjort. Men jag fastnar här för är hur han har gått vidare från hans tanke i vers 19. Där han sa att Gud beslöt att låta hela fullheten bo i Jesus. Så säger han i vers 23 att hela Guds fullhet nu bor i Guds församling. Eller är över Guds församling. Ja, det är ju helt, det är en helt annan grej. Eller hur? Det är inte längre Jesus som har den ensam rätten till att bära Guds fullhet. Utöver Gud själv då. Utan församlingen bär Guds fullhet. Vilket Paulus också kopplar då med att vad vår identitet är, att det är en förutsättning också för att församlingen får bära Guds fullhet. Just att vi är nu i Jesus, vi är i Guds närvaro, vi är upprättade och är heliga. Ja. Men om nu är det så fantastiskt att vi får bära Guds fullhet, hans närvaro och hans kraft och allt det där, vad betyder det egentligen? Det låter ju jättehäftigt, men vad betyder det? Vilket jag personligen känner är det som får grepp av det här kanske. För mig så tänker jag att om jag får bära Guds fullhet, om jag får bära allt som en annan person är och hela dess karaktär, så talar det om något form av förtroende som är enormt för mig, för den jag är, hur jag kommer förvalta hans liv, liksom hans, den han är. Alltså att Gud har litat på oss väldigt mycket liksom, och att vi vill använda oss för att visa vem han är. Att vi har samma förtroende som Jesus. Eller som Jesus uttryckte det själv: som fadern har sänt mig så sänder jag er. Lite samma tema, att Jesus kom för att visa världen vem Gud var, så kommer vi också för att visa världen vem Gud är. Ja, det är ganska mäktigt i alla fall, känner jag. Att vi behöver förstå att när vi känner att amen, vänta Gud, du kan inte lita på mig. Jo, det har han sagt i sitt ord. Han har visat det genom Jesus. Och ja, det är sanningen liksom. Men också något som jag kommer ihåg då är att Guds fullhet är i församlingen, över församlingen. Det är ju inte nödvändigtvis att den behöver vara allting i mig. Att jag är inte den enda som kan visa Guds fullhet. Eller Gud behöver alla ni liksom, tillsammans med mig, för att visa Guds fullhet och Guds närvaro och hans hjärta för världen liksom. Så att det endast tillsammans man kan bära hela Guds fullhet och visa den för världen. Något som jag har fastnat för också. Jag har börjat älska att studera bibeltexter lite mer. Språket i dem. Och fastnar då för att överallt från i kapitel 2 speciellt så är det liksom, han säger allting som att någonting som har hänt, som Gud har gjort hela tiden. Och alltså att när Gud förvandlar oss, vår identitet, vår hjärtan, så är det permanent. Det är inget tillfälligt. Han har gjort det. Jesus gjorde det då. Så när man väljer att ta emot det så har jag liksom, är det mitt för alltid. Och vi bor nu i den himmelska världen med Jesus. Vi sitter med Jesus i himlen redan. Så det blir liksom... Ja. Så när vi känner att... hur stabil är min tro? Hur stabil är min identitet som Guds barn? Så är det en lögn. För att vi behöver aldrig oroa oss för det. För Gud har deklarerat att ni är mina. Och det säger jag. Och det är det som är sant. Liksom. Och ingen människa eller ingen situation kan förändra den sanningen. Vilka vi är i honom. Så vår identitet är alltid trygg och alltid bestämd av Gud. Och det är det som borde vara vår källa till vilka vi är. Vilket borde, säg inte att det gör det, men det borde leda till att vi har frimodighet och kraft att leva våra liv. Och att vi är trygga i vilka vi är och inte osäkra i hur vi agerar, vilka vi är, hur vi bör vara och sådär. Vi behöver vara annorlunda liksom, från den sanningen. Också då att människor, hur de reagerar, hur de behandlar oss utifrån vilka vi är, hur vi lever våra liv, inte förändrar någonting och borde inte hålla oss tillbaka. Eller att Gud och Jesus är de som definierar vårt värde. Vi är värda att Jesus dog för oss. Är liksom stämpeln på våra liv. Och det som vi borde ge vidare också. Ja, det är ju helt fantastiskt. Verkligen. Det finns mycket att tala om det här ämnet, tror jag. Att man, hur man tillämpar det, hur man kan upprätta sig och befrielse och allt möjligt där. Men vi lämnar det här just nu. Ta med oss att Jesus är fantastisk och att Jag tänkte bara kort innan vi avslutar att jag skulle stanna vid ännu en dimension av vad Guds hjärta är med att vi bär Guds fullhet. Hur det påverkar världen när vi gör det. Så att vi inte stannar vid att det är så härligt att jag får bära Guds fullhet. Eller att just att församlingen får bära Guds fullhet. Ja, det är ju härligt, men varför? Lite så. Just att världen får möjlighet att se vem Gud är. Världen som inte vet vem Gud är, som inte har fått insikt om vem Gud är, får se det genom oss. Hur ska de annars veta liksom? Också det att vi, precis som Jesus kom, så kan vi förhindra att världen tror att Gud inte är intresserad av dem. Att de lever för långt borta i synd. Att Gud inte är intresserad av synder som dem. Att Gud inte är verklig. Att Gud inte är levande. Alla de här lögnerna som finns nu för tiden. Att vi kan få vara några som kommer med sanningen och visar vem faktiskt Gud är. Så att alla människorna får veta att han är den han är, säger att han är. Och målet är ju egentligen att bjuda in människorna att ha en relation med Gud själv. Att de ska finna honom för sig själva. Precis som Jesus ville med våra liv. Så det är viktigt att vi tar stegen ut och visar Gud för människor. På det sätt som Gud säger att vi ska ha i varje situation. Det kan vara en handling, kan vara ett ord. Kan vara bara finnas där. Men ändå att vi visar vem Gud är. Och att vi inte döljer honom. Ja, hur tar man ihop det här? Ja, jag vet inte om er, men min naturliga respons till att styra Jesus på det här sättet är bara att bli förundrad av Jesus. Och behöva tillbe och behöva ödmjuka sig ännu mer. Samtidigt som det är lite smärtsamt ibland, som att vissa delar här kan vara att man känner att lever jag verkligen så här? Tror jag så här? Känner jag så här? Alltid. Eller är jag väldigt tveksam? Ibland så är jag helt, håller jag med och känner så här. Och ibland så håller det inte riktigt. Ibland tvivlar jag på mig själv. Ibland så tror jag inte att Gud litar på mig. Att han att jag har vad som krävs, till exempel. Vilket jag kände många år. Vilket är en förklaring till att jag inte stod här tidigare. Tror jag, i alla fall. Men ja, Gud kan göra saker när vi öppnar oss för honom och vill erkänna att Gud, det här kämpar jag med. Jag vill det här. Jag vill tro på det här. Och även när vi inte är redo att erkänna det här, så är Gud där och älskar oss ändå och visar oss på de här bristerna och de här lögnerna som vi inte har inställt att vi faktiskt tror på. Det var mitt fall då. Jag blev lurad av Gud, kan man säga. Om man nu kan säga så. Ja, så Gud finns där och vill möta oss. Så jag känner att vi... vi ska avsluta där, den här delen. Så går vi in i nattvard, va? Och förbön och lovsång och tid med Gud, helt enkelt. Där vi får ta med oss det här och förundras ännu mer av Jesus. Vem han är, vad han gjorde och hur han förvandlar våra liv. Ja, vi ber en bön som avslutning. Ja, tack Gud för vad du gjorde för oss, Herre, att du skickade Jesus hit för att vi skulle få se vem du var, Herre. Att du, Gud, ville ha en relation med oss så gärna att du ville också sända din son och dö för oss, Herre. Tack för ditt ord som har talat till oss idag, Herre. Och att det får vara mäktigt och stort, men att vi också kan få bryta ner det och få faktiskt försöka greppa vad det står, Herre, och vad du vill med våra liv, Herre. Hjälp oss att ödmjuka oss, hjälp oss att ta emot hela din sanning, hela ditt ord och allt som du har sagt, Gud. Och att få leva i din närvaro varje dag, Herre. Som du längtar efter allra mest, att vi är med dig, Herre. Att det får vara nummer ett i våra liv, att det får vara det som styr våra liv, Herre. Hjälp oss att vara grundade på dig och inget annat, Herre. På korset, på vad du har gjort för oss. Och hjälp oss att visa det för världen också, Herre, att du är en god Gud. Vem du är, Herre. Allt som du är, Herre. Och inte gömma vissa delar. Och tackar vi för att komma närmare dig, Herre.